Podplay.
Det här är första avsnittet av Månens sällskap, en podd som görs av Expressen Kultur. Här hör ni mig, Erik Skylt, prata med översättaren och religionsvetaren Nathalie Lantz, som också är skribent på Expressens kultursida. Det kommer bli en sökande podd om samtidskultur, mytologi, religion och människans livsvillkor. Det här är också en fristående fortsättning på Två män i en podd som jag gjorde tillsammans med Daniel Sjölin. Något som gör att den här podden ligger kvar i samma flöde som mina och Daniels tidigare avsnitt. Med det sagt, här är Månens sällskap. Jag har ju egentligen bara träffat dig en gång tidigare.
Mm.
Och det är flera år sedan. Men den kvällen kommer jag minnas så länge jag lever faktiskt.
Är det så?
Ja. Det var på Expressens kulturfest på Nalen i Stockholm. Mm. Och jag visste ju att du var... Jag visste att du var skribent på kultursidan. Jag hade läst dina texter, men... inte mer än så egentligen.
Nej.
Och sen så hamnade vi, som man gör på såna där minglande fester, i ett hörn och började prata om olika saker. Och då var det som att det, jag minns det som att det bildades som en bubbla kring oss. Ja. Andra försökte liksom bryta in, ja, med lite sådär ytligt mingelsnack.
Ja. Jag minns det också tydligt. Jag minns hur du liksom kom ut ur skuggorna, för det är ganska mörkt på Expressens kulturfest. Olika dimensioner av mörker på den festen. Men det finns, det är de här liksom sammetsdraperierna, och egentligen är det bara belyst vid scenen och vid buffén. Så det rör sig människor i skuggorna, och jag kommer ihåg att du bara liksom, helt plötsligt stod du bara där. Och vi hade ett väldigt intensivt samtal, minns jag. Och sen började vi korrespondera också i skrift. Men sen dess har inte vi mötts.
Nej.
Nej.
Faktiskt inte.
Nej.
Alltså jag minns, ja, men vi stod där, på festen.
Mm.
Och så började vi prata om... Det låter ju lite smalt här. Vi börjar prata om förhänget i templet, i, alltså det gamla templet i Jerusalem.
Just det, ja, men som man gör på Expressens kulturfest.
Ja, exakt. Ja,
precis, det första.
Och så hade vi liksom som en jämförelse mellan judendomen och kristendomen.
Mm.
Man skulle kunna säga, liksom, för de som inte är totalt insatta i de mystiska traditionerna här,
mm,
så kan man säga att i judendomen, liksom, symboliskt, så finns det här förhänget, alltså som ett draperi till det allra heligaste. Det finns kvar. Man kan fortfarande inte gå in där.
Nej, man får inte gå in där. Det är bara översteprästen som får gå in, alltså när templet stod i Jerusalem, en gång om året på Yom Kippur, försoningsdagen. Och då säger de kabbalistiska traditionerna att den intensiva gudsenergin som finns bakom det här draperiet eller förhänget, den är så stark så man måste binda översteprästen med rep om anklarna ifall att han skulle dö av den här starka kraften. Och då drar man ut honom för att ingen annan kan träda in. Jag vet inte varför vi kände att den energin var så starkt på Expressens kulturfest.
Jo, men jag tror jag minns det. Men säg någonting bara. Vad är dina forskningsområden? För du sysslar ju med sånt här till, ja, vardags, eller hur?
Ja, nej, men precis. Jag kommer nu att disputera med en avhandling här till hösten om tempelarkitektur och de olika liksom symbolbetydelserna och de olika vinklarna och vrårna i templet. Precis, det gör jag. Och ja, jag översätter ju också hebreisk, modern hebreisk litteratur till svenska. Det gör jag. Och ja, nej, men för att återgå till det här, för jag minns att vi stod vid ett draperi och sen helt plötsligt så drog du ut en kanin ur hatten. Minns du det?
Ja, visst var det så att jag berättade om en historia som handlade om en kanin.
Mm.
Jo, för att det var kanske det här som liksom gjorde intryck på mig på djupet. Alltså, så här. Jag har som man säger lite psykoanalytiskt, en urscen i mitt liv. Som den är egentligen ganska enkel, men jag återkommer till den gång på gång. Och helt kort så är den det att jag är runt så där 5, 6 eller 7 år. Jag är på vårt familjens landställe i Dalarna. Och min dagmamma är där med sin familj. Jag gick liksom aldrig på dagis.
Jag gjorde inte heller det.
Gjorde inte det?
Nej, för att mamma var hemma med oss i 7 år för att vi inte skulle bli, det här är ett direkt citat från min familjemytologi, vi skulle inte bli förvildade. Så att jag hade inget samröre med kollektivism förrän jag var 7 år och började ettan.
Vad gjorde ni under de där 7 åren? Eller vad gjorde du under de där 7 åren hemma?
Alltså vi bodde i en väldigt idyllisk miljö. Vi hade islandshästar på tomten och så var det Sveriges nordligaste bokskog alldeles närheten. Så jag minns att vi lekte i de där grönskimrade skuggorna i skogen. Och jag minns också att jag hade en liten armé av lekkamrater som var mycket yngre än jag. Som jag liksom domderade. Jag var väldigt van att vara härförare på ängarna. Så det blev en smärre chock sen att börja ettan och underkasta sig och också bli förvildad då av den här kollektiva ramen.
Men var bodde ni någonstans?
Vi bodde ute, alltså utanför Åkersberga i en gammal bruksmiljö, en gammal jättevacker herrgårdsmiljö. Så det var väldigt, det fanns, man anade att det fanns en stad, ett förortscentrum, en fulhet bakom den här bokskogen. Men jag liksom konfronterades aldrig riktigt med det, tror jag.
Hade du syskon?
Ja, en bror som också var med i den här hären av barn. Så fanns det ett stort kastanjeträd som vi alla brukade mötas under. Men du gick alltså inte heller på dagis? Eller?
Nej, jag gick hos den här dagmamman då. Så att det var inte riktigt lika idylliskt som... Vi bodde mitt i Stockholm också. Så att, det är klart att parkerna här, liksom Observatorielunden och Vasaparken och Spökparken och de andra, liksom Tegnérlunden, alla de här platserna är lite mytologiska för mig. Jag kan liksom sagofiera dem än idag, för att de var mystiska redan då. Men lika avskilt som hos dig var det inte. Och jag tvingades också, tyvärr säger jag, men umgås med andra. Jag hade också mått bra att inte bli förvildad. Ja. Men i den här förvildningsprocessen så fanns det då en kanin.
Ja.
Och det är det som är då i den här urscenen. För att min dagmamma hade en liten svart kanin som jag tror hette den Fia kanske. Jag minns inte vad den hette riktigt. Men den var liksom svart och beskedlig och fick ofta vara med och den skuttade med utomhus. Och då hade man den i ett litet rött koppel, som ett sånt tunt snöre egentligen. Och den här kaninen var då med på landstället i Dalarna där min dagmamma med hennes familj var på besök, och hon hade 2 barn som stojade runt där. Och mitt i det här så sa min dagmamma till mig då, och hon var ganska sträng på något sätt, så att jag var lite rädd för henne, tror jag. Så jag gjorde, och jag var ett väldigt lydigt barn. Så när hon sa åt mig så gjorde jag det hon sa att jag skulle göra. Så hon sa, håll i kopplet till kaninen och se till att den inte springer iväg. Det som hände då, och då ska jag säga att vårt landställe Dalarna ligger liksom mitt i skogen. Det är som en glänta i storskogen. Jag upplevde det på den tiden att skogen var liksom oändlig. Men idag vet jag att går man 500 meter åt ett håll så kommer det i andra hus. Men den kändes oändlig. Och jag höll kaninens koppel i handen och så började den springa. Och min dagmamma hade ju sagt då, du får hålla koll på kaninen här, du får inte släppa kopplet. Men jag tänkte att om jag håller för hårt i kopplet så kanske kaninen tar skada. Den kanske till och med dör. Så att kaninen började rusa då mot skogen. Och jag rusade efter, oförmögen att stoppa den, oförmögen att på något sätt liksom rycka i kopplet. Och den då sprang och sprang och sprang, och sen så var vi framme vid skogen, och sen så började den nosa sig in liksom i storskogen, och jag var ju bara 6-7 år, så jag förstår att det här kommer sluta i katastrof. Och jag minns det som ett extremt ångestladdat ögonblick på randen till skogen. Kaninen, en lilla, lilla kaninen på väg att dra mig in där, och jag kan inte stoppa den. Samtidigt är mitt uppdrag att inte släppa kopplet. Och jag bröt ihop då och började gråta, och alla vuxna kom springande och vad är det som händer här? Och så skrattar de åt mig. Bara, nej, men du förstår väl att du bara ska dra lite i kopplet så kommer den stanna. Nej, men jag förstod inte det. Jag förstod inte att jag hade rätt att dra i kopplet.
Nej. Precis, den ursinnen berättade du för mig där på Expressens kulturfest, och jag tänkte direkt att den här lilla kaninen, nu fick jag ju veta att den heter Fia, vilket var ett ganska opassande namn för ett sånt mytologiskt djur som borde heta Zarathustra eller någonting sånt istället. Men jag tolkade det som att du gjorde helt rätt i din egen urscen, i den här liksom själsliga mognadsprocessen, därför att du blev ledd av ett litet smådjur. Och min pappa brukar säga att Gud har viskat alla hemligheter till smådjuren, eller till djuren, med att de då uppger rätten att tala, de uppger sin röst. Men vi måste lyssna på djuren, till djuren på ett annat sätt, och det var ju det du gjorde. Du gav upp din mänskliga förgörarkraft för att ledas av den här lilla kaninen in i det vilda, in i det främmande. Och du bröt ihop, du fick ångest av det. Vilket är ganska talande, men jag känner, hur har du mött ett sånt urdjur senare i livet? Har du haft ett litet rött koppel i handen?
Ja, det intressanta här är ju att och det var det som du kom med någonting helt nytt här, var ju att jag... Nej, då. Det låter fruktansvärt självupptaget och kanske navelskådande, men om man sysslar med terapi på hög nivå
och poddande
så hamnar man faktiskt i de där barndomens scener gång på gång. Och jag har ju hela tiden tänkt att min livsuppgift är att en vacker dag lära mig att rycka till i kopplet, hallå där, stanna.
Alltså, med risk för att döda kaninen, är det så? För det måste man ju alltid, det är alltid en rimlig risk, eller hur?
Det har ju aldrig någon vuxen då eller någon vägledare sagt att... Nej. Det fanns en risk, utan det är bara barnens perspektiv. Så jag har tänkt att hela tiden det är någon typ av liksom, vuxenhet som ska träda in här, och jag blir herre över kaninen och förstår att den är svagare än jag. Men det som du kom med som en helt ny och för mig då otroligt revolutionerande tanke, det var ju att kaninen hade att kaninen satt på sanningen. Kaninen skulle föra mig in i det okända. Och att det var rätt att det här skapade ångest. Och att det måste vara så.
Och att det var rätt att du gav upp din makt.
Just det.
Precis. Din kraft och din liksom potential att döda. Så. Att hålla tillbaka.
Vad tror du finns där inne i skogen då?
Alltså, skog och otämjd mark spelar ju inom många kulturer en sån enormt... Liksom, det är ju skådesplatsen för liksom andlig frigörelse på många sätt. Det är till exempel där som israeliterna tar emot Toran vid Sinai berg. Det är ute i öknen. Man har vandrat från civilisationens Egypten. Man är på väg mot ett okänt mål och man är där ute i ökenlandskapet. Och det är ett farligt landskap. Det är ett farligt landskap för att det bor hyenor där. Det är rövare som härjar och också olika demoniska krafter som finns där ute. Och här i Skandinavien har vi ju inte en öken att liksom, för att personifiera det främmande och det vilda. Men skogen har vi ju. Och därför så tror jag att där inne i skogen... Jag tror att det, för du slutade ju vid randen, eller hur? Din resa, ja. Den gick aldrig in i det här vilda och främmande.
Nej.
Eller hur?
Och det har den kanske inte gjort än idag.
Nej, det är så. Ja, jag förstår. Det är därför, det är då man träffas på Expressens kulturfest. Man har liksom inte trängt in det vilda riktigt än. Man är kvar i civilisationen.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Nej, men det var väl det jag kände den där gången. Att vi skådade in i gränslandet där på något sätt. För det där menar jag, alltså, det här är inte bara bilder och mytologi. Utan jag tror det där är sant. Att det där Alltså vi, det finns det okända i världen och det okända inom oss, och det är klart att man kanske måste våga gå in där. Men jag är ganska rädd för det. Jag vet inte riktigt vad som finns där.
Vad är du rädd för? Vad är det? Är det någonting yttre skrämmande som du kan möta det, menar du?
Ja, alltså jag... Det här kan låta väldigt märkligt, men är helt sant. Att jag har under hela mitt liv varit rädd för, vad ska man säga, demoner. Alltså jag har varit väldigt rädd att bli besatt.
Ja, men det är helt rimligt, Erik. Alltså det är fullständigt rimligt.
Visst är det?
Ja, är man inte rädd för demoner, då vet jag inte vad man är född på för planet. Det är en rimlig livshållning.
Eller hur?
Ja, jag gratulerar dig.
Visst ska man vara rädd?
Ja, man ska vara rädd och man ska ha respekt. Och ja. man ska göra det som krävs för att hålla demonerna stångna.
Mm. Ja, men hur ska man möta dem då? För de finns ju, eller hur?
Ja, alltså som internaliserad kraft finns de, tror jag. Och det där är också ganska intressant, för att i folklig praktik så har man ofta använt apotropeiska, alltså demonavärjande och olika amuletter och olika typer av magiska former och så, för att liksom ha en distans till demonerna. Därför att demonerna, och speciellt i Babylonien, alltså persiska riket i tidig antik under... säg 400-600-talet, så då var ju demonerna en del av liksom ditt varande i världen. Det fanns demoner överallt, och speciellt vid huströsklar och sådär. Och då, det är ganska intressant, för då har man hittat demonskålar, alltså besvärjelsekärl, där demonen då är avbildad längst ner i kärlet, ofta med en så här rufsig frisyr då, som tyder på en sorts otämjd, dåliga hårdagar. Och sen är den fjättrad med kedjor till händer och fötter. Och då är den här besvärjelsen formulerad som ett äktenskaps- eller skilsmässokontrakt. Så att du lever i ett demoniskt äktenskap. Du har ingått i allians med den här demonen, och enda sättet är att ha en juridisk formel som skiljer dig från demonen.
Otroligt. Otroligt.
jag känner att den... jag tycker man ska ha respekt för det. Jag tycker man ska ha respekt för demonen som inflyttade i ens eget liv.
Vad har du mött för demoner i ditt liv?
Vet du, jag tänkte innan jag skulle göra den här podden att det var det här jag var rädd för att vi skulle prata om. Så att jag tror nog att jag håller mina demoner för mig själv faktiskt. Får man göra det?
Nej.
Det får man inte, va?
Nej. Du måste berätta om någon.
Om någon demon? Okej. Jag har en väldigt stark manlig kraft inom mig, om jag får uttrycka mig så. Jag har faktiskt gått, jag var tvungen att gå i anger management, för att jag utmanade en Uppsala profil på alltså i slagsmål på ett café i Uppsala klockan 3 på en tisdag. Jag blev så provocerad.
Blev det slagsmål?
Nej, alltså han vek ju ner när han såg min blick. Och det här var ganska många år sedan, men det var två herrar. I Uppsala finns det fortfarande den här putslustigheten. Man har tweed på sig, man är van att liksom uppträda på gasker och sådär. Och det var två herrar då som satt och pratade om något akademiskt fält som jag på något sätt hade någon... det tangerade mitt. Och jag, de härjade och de liksom bredde ut sig, och jag ville ha lugn och ro, för jag satt och läste. Och då bestämde mig för att lägga mig i den här diskussionen och på något sätt liksom motbevisa deras teser och sådär. Och det blev ganska upphetsat mellan mig och en yngre man. Ganska dålig stämning också, eftersom det var mitt på ett så här café där gamla damer går och så. Och jag såg ingen annan utväg än att avsluta diskussionen med att säga att, men du, vi kan ta det här utanför om du vill. Och så här kavla upp ärmarna.
Men var det bara en provokation? Eller hade...
Nej, jag ville slå ihjäl. Alltså, jag ville slå honom.
Ja.
Och där
men hade du lyckats då?
Alltså, helt klart. helt klart hade jag lyckats. Och det där är instinkt, tror jag. Det var en gång var vi ute och gick, på tal om väldigt så här, aggressiva kvinnor. Min mamma är så 1,49 lång. Jag är 1,55, hon är 1,49. Hon är som ett muskelpaket, väldigt litet. Så. Stark. Och hon... vi var ute och gick med hela familjen. Min pappa är ju mycket, liksom, har ju en rimlig längd och så. Och även min bror. Och så kom en fradgande hund emot oss i full fart, liksom, och skulle göra ett anfall. Och började skälla väldigt aggressivt och sådär. Varpå mamma inom loppet av ett ögonblick ställer sig framför hela familjen och breder ut armarna. Och både min pappa och min bror, och det här är ingen kritik mot dem, för jag vet i en situation när de skulle få ett intellektuellt beslut skulle de ta en kula för familjen alla dagar. Men instinkten som min mamma hade var ju att skydda familjen. Och med sin egen kropp. Så att där tror jag att jag är väldigt starkt, men det kan slå fel om man inte gör i defensivt syfte utan i offensivt syfte.
Men varför kallar du det här för en demon då?
Jag tror att den kan förstöra saker för mig, att jag kan bli provokativ och att jag kan hamna i, jag kan sätta mig själv i situationer som jag inte kan ta mig ur om jag inte måste slå mig ur dem.
När vi pratade den där gången för länge sedan, så nämnde du en term som jag också har burit med mig, som du kallar för förgörarkraften. Jag gillade ordet, alltså det är väldigt kraftfullt. Du sa någonting att du måste undersöka din egen förgörarkraft. Kanske särskilt män besitter den.
Kanske tidigare generationers män i alla fall.
Ja, men det kan ju vara, alltså, jag tolkar det lite som att det är den här kraften som oförlöst då ger mig ångest.
Ja.
Alltså den kapslas in.
Ja.
Och den blir också till någon typ av mörker för att jag då är ovillig. Alltså den hänger ju verkligen ihop med den här öknen eller skogen som jag då inte riktigt vågar gå ut i. Den finns kanske där inne. Alltså jag brukar ofta drömma. Det är lite speciellt det här landstället i Dalarna då, för att jag har där det här med kaninen skedde, för att jag har samtidigt en återkommande dröm som utspelar sig här. Och trots att jag har pratat med om den här drömmen med så många olika människor, så har jag aldrig lyckats lösa den. Och jag drömmer den kanske, alltså än idag, en gång i veckan.
Okay.
Och det är att jag är där, eller familjen är där. Det är två gamla hus som då ligger mitt i skogen. Och så finns det något som hotar. Något hotfullt kommer från skogen. Och det är olika saker. Det kan vara liksom... det kan vara en liksom armé av grävskopor som ska riva hela stället. Det kan vara björnar som kommer och bara helt vilda och ska ta sig in i huset. Det kan liksom vara kriminella som ska hota oss på något sätt. Det slutar alltid med att jag låser in mig i huset och är rädd. Jag kan liksom inte möta det här som finns på andra sidan dörren. Och det är väldigt ofta det, alltså det drömde jag faktiskt, jag var där för några veckor sedan, och då drömde jag att det liksom krafsade på dörren. Och i drömmen öppnade jag, och då kom det någon typ av svart mörk gestalt, nästan lite björnlik, som liksom fångade mig och kramade mig så hårt så jag liksom höll på att strypas, och då vaknade jag.
Alltså, du blev kramad?
Jag blev kramad som av en orm egentligen.
Aha, jag förstår.
Och det här är då, och då tänker jag drömmer om och om igen, och i och med att jag är så rädd, och jag är ju också då kastrerad, skulle man kunna säga.
Berätta om det.
Ja, alltså jag kan inte göra motstånd.
Nej.
Det går inte att gå ut och säga åt dem som gör någonting där. Det går inte att säga åt dem att ge sig iväg.
Nej,
det är helt omöjligt.
Men Erik, skulle du säga, för alla de här krafterna du berättat om som liksom dväljs där i skogens mörker, de är ju externa.
Mm.
Eller hur?
Mm. I drömmen är de det.
I drömmen är de det, ja precis. Och de är också gestaltade ganska tydliga. Det är grävskopor, det är mörkergestalt och så vidare. Kan man göra en sån tolkning att det är en projicering av inre krafter du har? Eller är du rädd för det som är utanför dig själv?
Ja, det är faktiskt väldigt intressant, för att jag har pendlat, jag vet inte.
Nej.
Alltså på ett sätt skulle det kunna vara då, det här är den så kallade förgöra kraften som jag inte vågar möta.
Mm.
Men samtidigt så kan det väl vara så att, tänk om det är demonerna där ute som knackar på dörren.
Mm. Mm.
Tänk om det är externa krafter.
Mm.
Alltså förr i tiden skulle man ju sagt att det var det.
Mm. Ja, absolut. Visst, även idag så kan det ju finnas sådana tolkningar, absolut. Men för jag tänker om den här bibliska urscenen med Jakob som brottas med den okände.
Ja, just det.
I sin egen han
ja, ångest. Vad ställe, eller hur?
Och han är ju rädd för döden. Han är ju rädd att sin bror som han har en livslång konflikt med ska komma med sina arméer. Och så får han ju ett slag på höften. Så han går ju därifrån och är halt. Men han får också ett nytt namn, Israel, alltså han har stridit med Gud och människor. Så i och med att han går in i den här kampen med den främmande, nästan den ansiktslösa, så blir han blir dels halt, och så får han ett nytt namn, ett härförarnamn kan man säga. Och dessutom så han blir liksom märkt av det här, men han tar striden och du blir bara, för det är också, det finns en homoerotisk i det här, därför att den här brottningen är ju, det är som precis som en omfamning också, som en väldigt intensiv omfamning. Så att jag funderar på, det finns en viss pragmatism tror jag man skulle kunna ta till sig. Alltså om du till exempel var pragmatiker, nu är ju du en väldigt reflekterande person, det är inte helt bra alla gånger så kanske. Men om du var en pragmatisk person som kände som du hade de här drömmarna och kände det här, då kanske du skulle gå ner och sätta dig i ett baseballträ, eller du vet skapat ett ordnat ett nytt larm på huset, eller du vet så. Du hade skyddat ditt bo, du hade fredat dina gränser. Mm. Har du någon sån?
Nej, noll av det. Men det har du helt rätt i. Mm. Att en mognare person, både i dröm och i vakenhet, skulle ju, vad ska man säga, gillra en fälla för de här krafterna.
Ja.
Och försöka fånga dem.
Ja.
Och försöka få dem att bege sig därifrån. Men det är där kaninen kommer tillbaka.
Ja.
För att jag tror inte att jag får. Förstår du att den kraft som behövs för att öppna dörren och säga ge er iväg, den är liksom förbjuden för mig. Och än idag så vet inte jag varför det är. Hur kan det vara så att jag inte får använda den?
Men får jag bara säga här, det handlar inte om att du ska öppna en dörr och säga chas din fuling, din otäcking, utan det handlar ju snarare om en våldshandling. Det handlar om blodutgjutelse, alltså en psykologisk blodutgjutelse.
Ja, det är rätt.
Eller hur? Så
ja,
att det är ju inte, det här är ju ingen enkel sak, utan det handlar ju om att du måste döda. Men det kan ju i så fall betyda att du egentligen är ännu värre än jag. Så på det där kaféet så hade du inte bara liksom nöjt dig med knytnävarna, utan du hade tagit upp en kniv. Men jag tänkte på det, för en annan sak som vi pratade om där på kultur, på Expressens kulturfest i skuggorna var ju historiens första brodermord, Kain och Abel.
Just det,
ja, och det liksom tangerade vi pratade om, för att det är ju alltså historiens första, alltså Adam och Eva får ju avkomma. Kain som brukar jorden och Abel som är herde. Och de frambär ju gåvor till Gud. Och Gud ser med välvilja på Abels gåvor och på Abel. Men på Kain så ser han inte med samma välvilja. Och det här sår ju split hos bröderna. Så att Kain blir så vred att han lockar ut sin bror Abel på fälten och slår ihjäl honom helt enkelt. Och då är det den här mycket, mycket märkliga scenen när han förvisas från Guds åsyn men får ett Kainsmärke i pannan, kanske mellan ögonbrynen, för att han ska skyddas mot angrepp. Men han får leva ett liv bortom civilisationen, han får leva i rotlöshet och rastlöshet, vilket är ett ganska ett förfärligt straff. Och det intressanta med de här namnen, för att Abel, hevel på hebreiska, det betyder tomhet. Det är som predikaren säger, tomhet, idel tomhet. Och liksom, vad är människans möda under solen värd? Medan Kain kommer från ett verb som handlar om att förvärva ägodelar. Och då är kommentatorerna under antiken tänkt att ja, men Abel står för ringhet och Kain för den här girigheten. Men man kan också göra en annan tolkning, att Kain också står för civilisationens byggande. Alltså han är den första civilisationsarkitekten. För att precis efter han har blivit då förvisad och får liksom irra runt öster om Eden, hans ättlingar är de första som bygger en stad. Det är de som blir anfäder till dem, till smederna, till musikerna. De skapar lyra och flöjt till exempel. Så musiken kommer till jorden av en brödramördare. Och det är väl just det där kanske, alltså civilisationens absoluta dödsdrift. Det vi har byggt våra villaområden och idrottsarenor på, det är Abels grav. Alltså han som blev ihjälslagen av sin egen bror. Och att Gud i så fall faktiskt kanske i den här historien har någonting med i det här, eftersom det var han som sådde split mellan bröderna. Men han skyddade också Kain, han dödade inte Kain. Han lät inte någon annan döda Kain, utan han lät Kain gå ut och blev hela mänsklighetens urfader. Och Kain är Ben Adam. Ben Adam på hebreiska betyder både Adams son, och det är han ju, det är hans specifika fäderne, men det betyder också människa. Han är en Ben Adam precis som du och jag. Han är vår urfader, en brödramördare.
Tänk om det då, säg att det är så här då. När jag då i mina scener här och det jag är rädd för och skogen och allting, det är liksom blodet från Kain i mig. Eller hur?
Alltså blodet som har sprutats för Kains hand, precis.
Ja, just det. Ja, precis, ja. Det är det. Men det är också liksom den ilska och den vreden som Kain kände.
Ja, Kains vrede, precis. Det är kanske den du härbärgerar här nu. Och med olika finkulturella aktiviteter försöker tämja.
Det är väldigt skrämmande här, för att jag har ju två bröder också. Inte helt utan konkurrens mellan oss.
Nej.
Jag hoppas att jag inte vill att jag har någon mörk drift att gå så långt som Kain. Men det är klart att det funnits sådana saker i barndomen. Där finns ju ett problem för mig här. Det är ju att min mellanbror, då, vi är tre. Mm. Och, så jag är äldst och min mellanbror är 2 år. Och sen så har vi en yngsta som är liksom sladdbarn. Mm. Så han är ju 14 år yngre än mig. Men min mellanbror är ju väldigt fysisk och stark, så att jag minns ju att redan så där i 5-6 års åldern så kunde han brotta ner mig. Jag hade ju liksom ingen chans rent fysiskt.
Nej.
Och det där har nog präglat mig, att, och jag fick också glasögon tidigt, alltså ett fruktansvärt trauma som 4-åring upptäcker att man inte ser, så det är ganska tidigt.
Ja, verkligen.
Såg liksom dåligt redan i 4-årsåldern. Och då får de här glasögonen som gör mig till, alltså man blir en liten figur där hos dagmamman och i parkleken med de här stora glasögonen. Och jag hängde inte med rent fysiskt.
Men var det också en miljö där det premierades, det fysiska och sport och den typen av...
Alltså både och. För att på ett sätt så var det ju liksom en lite skyddad sån innerstadsmiljö, och det är klart att när jag fann en annan väg som var liksom gå ensam till biblioteket och låna böcker. Så
när började du med det?
Väldigt tidigt,
okay. Så
7-årsåldern.
Uh-huh.
Fastän det tog lång tid för mig att egentligen börja lära mig att läsa, men när jag väl kunde ta till mig av berättelserna så var det den världen jag behövde. Antagligen för att den var liksom mer på mina villkor än det här springa runt i parkleken och jaga varandra med käppar eller vad man nu gjorde. Vad gjorde man i den här
parken? Ett ljuvligt utvecklande lek.
Ja, ja, men det var ju sådär. Ja. Du vet hur barn är. Ja, ja, särskilt killbarn. Liksom. Det var ändå hyfsat våldsamt
nej,
hela tiden.
Men det är
tiden.
Krig. Det är alltså, krig barn.
Så var, ja, men så var det. Det var nog ingen som... Och jag drog mig undan då.
Men du, längtade du efter att vara med i de lekarna?
Jag trodde inte att jag fick, det var väl det. Alltså jag kände att jag inte hade någonting att ge där.
Nej, jag förstår. Men då har du ju verkligen, du är oerhört utpräglad biblioteksvandrare kan man säga. Eller, du, eller hur? Så då måste det ju finnas ganska, eller nu... Nu kanske jag drar för stora växlar här, men det måste ju finnas ganska stora områden utanför biblioteket, utanför musiken, utanför din lilla vackra studio i Gamla stan, där du är rädd.
Mm, visst.
Hur beter du dig där nu?
Jag tror man får säga såna här saker offentligt utan att man blir fängslad. Men
du kanske skulle behöva bli fängslad där. Kanske skulle vara bra för din mognad.
Nej, men det finns bibliotek på fängelser också. Nej, men om jag var på någon fest till exempel. Inte nu när jag fått barn och blir så gammal, men tidigare. Mm. Och så har det liksom dykt upp någon typ av droger. Mm. Vilket det kan ju göra. Då har jag känt så här, nej, här, då måste jag lämna. Det här är inte tillåtet. Alltså förstår du, jag kan inte vara kvar. Ja, för att det går inte. Alltså det är ju en typ av, vad ska man säga, mörkare värld som sipprar in i de intellektuella kretsarna gång på gång. Alltså det är väldigt främmande att du och jag skulle gå på en efterfest efter Expressens kulturfest och folk skulle börja skjuta varandra.
Det är helt främmande.
Ja, det tror jag inte. Men däremot att någon typ av drogverksamhet skulle kunna etableras. Ja, men det är väl inte helt otroligt. Men då känner jag direkt att det där kanske jag innerst inne är lite intresserad av. Men jag kan inte ens möta det. Jag måste gå. Förstår du?
Jag förstår verkligen, jag kan inte relatera, men jag förstår verkligen vad du menar. Men jag har så många frågor, för att det här är som sagt väldigt exotiskt för mig att ha såna gränser. Och jag försöker förstå också om det verkligen handlar om att du känner en dold, hemlig lockelse, eller att du faktiskt känner att du har en instinkt att dina gränser är så tydliga, att den här världen är lastbar. Förstår du vad jag menar? Att du känner att det finns en moralisk aspekt i det också.
Ja, jag är ganska säker på att i och med att jag i de här tillfällena känner mig som en sån där frikyrkopredikant.
Ja,
alltså, jag känner så här, det är ingen ordning här. Det här är förbjudet. Ja. Och om man rannsakar den känslan så döljer ju sig ett utanförskap. Alltså det är klart jag vill väl vara med i coola gänget jag också.
Vill frikyrko?
Nej, droggänget.
Nej, precis. Jättespännande. Så det finns en dold lockelse. För jag blir ganska provocerad när du säger det här. För jag känner att det finns en sorts... Ja, nu förstår jag det när du berättar och förklarar. Men hade jag... mött dig på en sån fest och du hade rest dig upp och gått, då hade jag tänkt, oj då.
Ja, vad hade du tänkt då?
Nej, men då hade jag tänkt, vilken fjant, så, faktiskt. Och också hade jag blivit arg för att jag blir ofta ganska irriterad på människor som inte kan gå mellan världar. För att jag själv är en sån, jag har en sån balanskonstnär mellan alla dessa världar. Och jag ska också ge ett exempel, för att jag hamnade ju sen efter min idylliska tillvaro där ute vid den här bokskogen, så hamnade jag ju i ett förortscentrum i sjuan. En fruktansvärt ful skola. Jag hade aldrig ens sett någonting fult. För min mamma, det var ju en helt skyddad värld. Det fanns ju ingenting fult. Och då, jag var ju van att vara härförare på ängarna. Jag var van att vara ganska livsglad och liksom kraftfull. Och då hamnade jag tydligen i upprepade konflikter med ett stort killgäng. Och de började slå mig. Och alltså jag var 13. 13 då, va? Ja,
slå dig på riktigt.
Slå mig, alltså fysiskt slå mig. Och en gång så bar de mig i en, de slängde mig i en container så att jag inte kunde komma upp från den. Och då minns jag att jag blev kallad till kuratorn på skolan. Så här, dam, och då hade hon radat upp, det var 7 killar som satt, och hon hade radat upp dem och de satt med sänkta huvuden och sänkt blick, och så kom jag in i rummet och så tänker jag, åh, nu ska jag få upprättelse här. Och då säger kuratorn så här: Nathalie, nu har du retat de här pojkarna så att jag vill att du ber dem om ursäkt. Och då fick min mamma, 1,49, höra på det här. Och hon kommer in i en liten minkpäls och säger till läraren, ut ur rummet. Och sen skäller hon ut de här killarna efter noter. Men hon tar mig därifrån och jag behöver aldrig mer konfronteras med det här igen. Och jag byter skola liksom. Och det här har nog gjort att jag också blivit väldigt... Jag vill tillhöra olika världar. Jag vill kunna olika vokabulär och terminologier, och jag kan det. Och det finns, där kan vi verkligen prata om demon, för där är gränslöshet, alltså min egen gränslöshet, är ganska skrämmande. Och därför så tror jag att jag hade varit arg på dig om jag hade träffat dig och jag hade märkt det här hos dig, att du hade rest dig upp och gått. Därför att då hade jag känt så här, ja, men den här privilegierade kulturindividen, liksom, kulturmannen som nu reser sig upp och går, och han är etablerad och så vidare, och här står jag mitt i liksom tillvarons kaos och deltar i allt som pågår, är på något sätt bara som en så här, ja, vad ska man säga, det bara, alla stämningar bara liksom galopperar igenom mig. Och vad fan får jag för det?
Ja, men du får väl jättemycket.
Nej, det tycker jag inte.
Varför inte?
Nej, men jag vill ju, alltså de där vansinnes talangen för vansinne, den är lite svår att slå mynt av i livet. Man blir ganska ensam. Men du skrev sen också, för om vi kommer in på det här, då är ensamheten ett sånt centralbegrepp. Och efter kulturfesten på Nalen så skrev du en essä, kan man säga, om din ensamhet i kulturvärlden och att du hade önskat dig någonting annat. Men du slutar den essän med, för du pratar om depression och liksom så, och så slutar du den med att, ja, men det finns en motrörelse.
Mm.
Jag har hittat en motrörelse.
Mm.
Och så, hur viktig är den motrörelsen för dig, att du har allierade?
Ja, jag kallade den i den där texten motrörelsen för månens sällskap.
Ja. Väldigt fint.
Och det, jag tror fortfarande på att jag tror verkligen på månens sällskap. Det fanns en tid då som där jag på riktigt tänkte att det ska bli ett sällskap. Som ett hemligt sällskap som liksom skulle ha en mötesplats och en organisation och sådär. Men idag tänker jag mig att månens sällskap är vi som... Ja, alltså vi vet att det på något sätt finns någonting mer i världen än det så kallat vanliga. Alltså det... Och i och med att vi vet det och har fått förnimma det, och många av oss kanske till och med bara är födda med den övertygelsen.
Mm.
Men i vår tid så är den också lite udda. Så att så man blir ju ensam.
Mm.
Men att det vuxna livet kanske handlar om att ändå hitta dem som har då den här, du vet, längtan efter det andra. Och för mig blir då månen blir en väldigt bra symbol, för att vi lever ju liksom i Apollons tidevarv och det upplysta.
Mm.
Alltså det är i alla fall så det ser ut på ytan.
Mm.
Att världen är väldigt förnuftig, rationell, vetenskaplig. Ja, du vet.
Mm.
Världen är upptäckt och människan är upptäckt. Och om det finns några mysterier kvar så befinner de sig liksom på hjärnforskningens nivå.
Mm.
Och kultursidorna, det finns ju, jag tror inte det är så idén, men i Svenska Dagbladet så är det ju så att kulturen ligger nu längst bak i tidningen, och före ligger den här som är liksom psykologisidan.
Mm.
Visst heter den Insidan, tror jag.
Insidan, tror jag. Ja.
Och den är ju väldigt mycket att någon liksom modern psykolog, KBT-psykolog eller hjärnforskare berättar att så här ska du liksom, om du är stressad på jobbet eller har en jobbig chef, då gör du så här. Mm. Och det där är då, vi månens sällskap, vi tror inte på det, utan vi tror ju att ska man förstå det där, då måste man gå till poesin och mytologins värld.
Ja.
Alltså precis som du gjorde här, vi måste gå tillbaka till Kain och Abel.
Mm.
Det är då vi får syn på någonting.
Mm.
Och månen är då, det är liksom romantikens stora symbol också, att det kommer som en motrörelse där på 1800-talet.
Mm.
Att nej, vi måste ut i månskenet. Månen som liksom både en kvinnlig princip, men månen är ju också oregelbunden på ett sätt som solen inte är.
Mm.
Den går upp på olika ställen, ibland en hel och ibland en halv.
Mm.
Det finns någonting mycket, mycket, mycket mer mystiskt ju.
Ja.
Och vi är väl några som är inne på det där spåret. Och jag kände den där kvällen på kulturfesten att men här är en till medlem i månens sällskap. Men sen så, och vi chattade lite efteråt, men sen så blev det ingen mer efter det. Men då tänkte jag, nej men hallå, vi måste återknyta här.
Ja, jag blev väldigt förvånad och glad när du hörde av dig kring det här. Och ja, jag kände också att det vore fint att gå tillbaka till de där skuggorna där vi stod och pratade. På tal om månens sällskap och ljusfenomen och sådär. Ur de skuggorna så kom också Magnus Florin fram till mig. Och han arbetade då med sin bok En Strindbergstudie om eldar och stjärnljus och lampor
i Strindberg. Jag har den på kontoret, men jag har inte läst den.
Den är underbar. Och, så att vi pratade om just ljuset och det upplysta i förhållande till mörkret och sådär. Så det var ganska mycket som hände där på den där festen på olika sätt. Och just det där. Men just det där med det förklarade och det upplysta och solens tidevarv och så vidare. Att det här under månen, för när du pratar om det så talar du så vackert om det. Det är en liksom intellektuell bild du målar upp. Och då undrar jag just kring det där med det absolut, det mörka och det djupa. Om månskenet kan lysa upp det också, eller om det är, om du rör dig ändå i det här vid skogsbrynet, du är liksom...
Jo, men det är där vi står, det är där jag tänker att du kommer in i bilden, du kommer ut från skogen. Du har ju själv sagt nu att du,
ja,
att du är medvet, eller att du lever i liksom galenskapens realitet, och det gissar jag att det har att göra med det här, det mer ogenomträngliga mörkret som inte är helt genomlyst av det här vackra, mjuka, lite gula månskenet.
Mm.
Det vet jag ingenting om. Alltså jag måste säga det på fullaste allvar, att jag vet väldigt lite om det.
Mm.
Jag vet väldigt, väldigt lite om det vilda.
Mm. För vet du vad som var intressant? Du domesticerade mig. Jag tittade igenom vår konversation, Erik, från den där, vi har ju skrivit mycket till varandra efter en tid. Liksom. Mm. Jag märker att jag börjar spegla dig. Jag börjar skriva att jag var till exempel rädd på Expressens kulturfest, för att jag var rädd för fientliga krafter som kanske lurade i hörnen och så vidare. Jag är aldrig rädd, och speciellt inte på en kulturfest. Jag är lysande. Jag är kraftfull i sådana sammanhang. Men jag på något sätt ville spegla dig. Jag vet inte varför. Så det får du bli min ledare. Du får leda mig genom det i så fall. För att någonting blev, det blev så starkt. Därför att du berättade så tydligt om din ängslan och ångest och rädslan och så vidare. Att jag började spegla den. Och jag ljög. Jag var inte ärlig. För jag är redo att slåss. Det vet du.
Får jag fråga en sista sak här? Varför kastade de här killarna i sjuan, varför kastade de dig i containern?
Jag tror att det var för att jag var väldigt, jag är fortfarande väldigt levnadsglad och kax. Alltså jag är ganska, jag tar plats fast inte på ett alltså jag är ingen neuropsykiatriska diagnoser så att jag tar plats bara med min karaktär, inte med att jag är liksom störig på något sätt. Eller jag är ju lite störig, men nej, jag tror att det var det. Att de identifierade att jag på något sätt, inte så här tjej och kille, att jag utmanade dem som killar, men att jag var vild.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.